Många brukar då det, men vi sätter upp Paulus mot Jesus, och jag känner inte problemställningen i det helt tatt, för det här är ju Guds ord från första Mosebok till Uppenbaringen. Och men det är en utveckling, för för Jesus döde så var den gamla pakt, när Jesus döde stod upp så kom en ny pakt, och då fick Paulus uppenbaringen gitt av Gud. Så det är ju inte Paulus uppenbaring, det är Jesu uppenbaring gitt till Paulus. Paulus är kun sekretär. Amen. Det är väldigt viktigt att förstå. Så vi sätter ju sätter det upp att Paulus säger sån och Jesus säger sån. Nej, för Jesus sa för han döde att jag har mycket mer att fortälla dere, men på grund av att onden inte har kommit ännu så kan det inte känna de här tingen. Så därför kommer jag fortälla ting efterpå från himlen, står det här brevet. Nu talar Jesus från himlen. Och vad talar han från himlen? Jo, den uppenbaringen som han gav till Paulus. Så när Jesus säger en ting, så när han gick här på jorden, det har vi sett på tidigare, så står det att jag är kun sänd till förtappte får av Israels hus. Han sände ut de 12 i Matteus 10 på samma sätt. Gå icke till samaritans byer, gå icke till hedningarna, gå kun till de förtappte fåren av Israels hus. Så fokuset på disciplerna, fokus på Jesus, det var Israels hus, Israels hus, Israels hus, Israels hus. Och när Jesus döde och stod upp igen, så rev han ner skiljeväggen, står det i Efesierbrevet. Loven som var gitt till judarna, det var skiljeväggen, så att vi kunde inte vara med. Vi vikingar, barbarer, vi var ju riktiga gärningar här uppe. Vi var inte med, vi var inte inkluderat för Jesus sa det fullbrakt. För då av blev du och inkluderat. Och då måste vi känna det, att när Jesus då förklarar för Paulus att nu är du och jag också med, och det skedde efter korset. Är du inte enig i det? Så nu är det inte jöd eller grek, hedning eller icke hedning. Nu är den som tagit emot Jesus är ett i Kristus. Så därför är det inte omskärelse eller icke omskärelse i det yttre, men när du omskåret i hjärtat, har du tagit emot ham, har du blivit född av Gud, då är du med. Det är det Paulus fick uppenbaring om av Jesus. Det har du Galaterbrevet 1, du har Efesierbrevet 1, 2 och 3, du har Kolosserbrevet 1, Romarbrevet 16, så du har många skriftstäder på att Paulus fick uppdraget att fullföra Guds ord. Men Paulus i sig själv är inte speciell. Det är kun en som är speciell, det är Jesus. Amen. För jag fortsätter, så ska jag hilsa så mycket från Lars. Hela ledarskapet, inte att jag och Line, de är ju i syd. Halva menigheten är i syd, jag fattar inte vad de håller på med. Vi har haft den sommaren, sol från april nästan, och så är halva menigheten i syd. Men så är det. Jag ska dit snart jag också. Men jag fick vara kvar i här, så stack alla andra. Men Lars hilsar så mycket. Han är med oss i bön, sa han. Och säkert är de andra också med. Men det är Jesu evangelium, nåde. Vad är nåde för någonting? Det är ju först och främst, det är en person, det är Jesus Kristus. Nåde, det betyder Guds favör, Guds välvilja, Guds gunst. Att Gud smiler till dig och mig. Nåde är först och främst en resurs för oss till att kunna leva i seger över synd. Paulus sa, jag jobbar mer än det alla andra, dock icke jag, men Guds nåde som virkar genom mig. Så Guds nåde, det är en kraft, det är en styrka som får dig med att leva, göra mer, icke oss själv, men det är en resurs från insidan. När han kommer in så skapar han en turbodiesel på insidan, så det blir mer fart på det än tidigare. Icke för att du må, men det är Gud som framälskar det i dig. Därför sa Paulus, jag har gjort mer än det alla, dock icke jag, men Guds nåde som virkar i mig. Så Guds nåde är en resurs, det är inte en såpe för att vaska bort synd först och främst. Att nu är allt tillgitt, så nu kan jag leva hur mycket synd som helst. Det sa jag sist gången jag hade första del 1 av det här tema. Alla dina synder, fortid, nåtid och framtid, alla är ju tillgitt, det sjöng vi i sången här också. Synderna är tillgitt, de är betalt med ett offer. Är det riktigt det? Det är ju fantastiskt. Någon säger att det stämmer inte. Men där är det viktigt att lära sig bilden i gamla pakt. För den gamla pakt är 20 bilder på vad det skulle komma i det nya. Jesus kom och uppenbart det, och Paulus fick uppdrag att skriva ner det, så vi känner de här tingen. Så i det gamla pakt så offrades dyr hela tiden. Om jag gjorde en bort med, så fick jag gå till en präst. Stämmer det? Då gick jag till en präst. Så här kommer Lina. Kom. Hon är forskallen. Jag beklagar det, alltså hon är lite krullhårig idag. Och så Glenn Thomas är prästen. Så nu har jag gjort något, så nu kommer jag med mitt får till prästen. Det är så de gjorde det gamla pakt. Jag har gjort något galt, icke sauen. Är vi enig i det? Självklart. Men prästen, vem kikar prästen på? Du må läsa den gamla pakt. Vem är prästen upptatt av när jag kommer? Är han upptatt av syndaren eller är han upptatt av lammet? Han är kun upptatt av lammet. Så prästen checkar lammet. Är det bra? Är det ett OK? Är det lytelöst? Är det perfekt? Är det 100% perfekt? Ja. Och visst det var, icke var det, så fick jag komma med ett nytt. Men nu var det perfekt. Och då tar prästen och dödar lammet. Och jag går därifrån som jag inte har gjort någonting. 100% rättfärdig. Stämmer det? Det var den gamla pakten lagad av bilder. Det var sån det judiska systemet funkade. Så prästen tog livet av lammet och jag gick fri. Icke det fantastiskt? Bra, tack Victoria. Victoria tyckte det var bra. Icke för lammet, men lammet det är så många av ändå. Så det är så viktigt att känna. Det här är bilder från den gamla pakt. Sån gjorde det när du gjorde något gale. Sen hade du en gång i året så gick ypperste prästen in i det allra helligaste. Och Jesus är ju den perfekta ypperste prästen. Det förklarar Hebreerbrevets författare ganska gott. Men i det gamla pakt så var du tvungen att vaska sig, tvätta sig. Det var många ritualer för ypperste prästen för han kunde gå in i det allra helligaste. Dit gick han kun en gång i året med offer, med blod. För utan blod så kunde han inte gå in, för då var han död med en gång. Visst han då inte var en god ypperste präst, så dödade han där inne. Och det är ju dumt. Därför hade de ett tau runt livet så de kunde träcka ut han. För ingen annan kunde gå in, utan att ypperste prästen kunde gå in där. Så visst han döde så må de få han ut. För annars, och visst jag skulle gå in där så hade jag dött. Och du och alla hade dött, för det var kun ypperste prästen som hade möjlighet att gå in där. Men visst han då inte gjorde en god nok jobb, han var inte en bra ypperste präst, så kom det ingen tillgivelse för synder för året framöver. Så även om folket var gott, bra folk, de levde skickligt, de levde gott, det var ingen kranglefanter, det var bara bra folk. Men ypperste, visst han var dålig, så blev de förbannade likaväl. Men visst folket var dåligt, visst alla det är de värsta synderna som finns. Och jag är en ypperstepräst som är 100% perfekt. Jag var en god ypperstepräst och jag går in i det allra helligaste och gör jobben. Offrar det här lammet, så är dina synder rensade för ett år på grund av att jag var god som ypperstepräst. Så du fick godhet på grund av att ypperstepresten var god. Och i den nya pakt så har vi en 100% perfekt ypperste präst. Stämmer inte det? I det gamla så var han tvungen att gå in år efter år. En gång i året, vart år i 2000 år så gick den här gubben in. Ja, det var en gubbe. Den här mannen, han gick in i det allra helligaste kun en gång, vart år i cirka 2000 år för att ha synderna täckt över för ett år. Men vi lever i en ny och mycket bättre pakt. Så i den nya pakt så är det nu åpenbart. Så nu ska vi känna de här tingen. I det gamla var det skjulte bilder på han som kommer. Han kommer att vara det fullkomliga Guds lam. Johannes döparen sa, se där. Först Johannes 1:29 tror jag. Se där kommer Guds lam. Han som tagit bort all världens synd. Vad säger Johannes för någonting? Det Johannes säger, se mannen som kommer där. Han kommer nu att ödelägga allt det du har hållit på med nu i 2000 år. Han kommer att ödelägga offringarna. Han kommer att ödelägga prästetjänsten. Han kommer att ödelägga hela systemet med tempel. Allting som det har gjort nu av religiösa ritualer som Gud har sagt att det ska göra. Det kommer han nu att ödelägga, han som kommer där. Det är klart, det är inte rart att det var en chock för Israels folk och ta emot Jesus, för det är klart, han förstörde ju allting. Bara traditioner som vi ser i Skandinavien, ting som man har gjort alltid, det är svårt att bryta de tingen. Kommer du utomlands så har de helt andra traditioner, regler och sånt. Och det är svårt att snu på mänskliga traditioner. Men här var det gudgitt tradition på toppen av det hela. För det var Gud som sa att de skulle göra så, stämmer inte det? Så Gud hade instiftat det här, bett om att göra det helt till den mannen skulle komma som skulle bära bort all världens synd. Och det är klart, det är inte rart att det knakade i huvudet på hela systemet. Speciellt de som var på toppen, för de miste ju jobben sin. De hade ingen auktoritet längre. De miste ju allt de hade byggt upp. För där kommer han som förstör allt samman. Samtidigt så vet vi att han förstörde ju inte allt samman. Men allt det de byggde på, det förstörde han. Han kom ju med verkligheten nu. Loven blev gitt vid Moses, så han kom och gav den på avstånd. Men nåden och sannheten, eller nåden och verkligheten, kom med Jesus. Så Jesus, han kom när med nåden och verkligheten. Amen. Så verkligheten kom när. För det gamla var bilder, nu kom verkligheten. Det är jag. Jag är verkligheten. Jag är alfa och omega. Jag är begynnelsen, jag är starten. Jag är här, jag kommer att betala priset. Fantastiskt. Se, där är Guds lam. Där är ypperste prästen. Och han är ju, är vi eniga att Jesus är 100% perfekt? Han är den enaste som aldrig gjorde en enaste synd, varken i tanke, ord eller gärning. Han uppfyllde hela loven. Han gjorde allting 100% korrekt. Och på grund av att han sa då, nu är det fullbrakt, nu har jag uppfyllt hela loven. Nu är allt borta, därför river han ner skiljeväggen. Templet delades i två, Jesus flyttar ut. Nu gäller inte det gamla längre, nu är det en ny pakt som gäller för att nå av. Nu bor inte Jesus i hus längre, nu bor han i människans hjärtan. Du och jag är nu tempel. Jag har en bok hemma nu som heter, på engelska, vi kan ta det på norska, Nådens evangelium, eller Jesu evangelium. Det förbjudna budskapet. Jesus rev ner förlåten. Säger man förlåten på norr? Förhänget. Förlåten på, han rev ner förhänget. Problemet är att menighet och religion har sytt ihop det där förhänget igen. Så den är sytt tillbaka på plats. Men Jesus rev ner den. Den existerar inte. Eller Gud bor inte där längre. Det är väldigt viktigt att förstå det. Gud flyttade ut en gång för alla. Och så flyttar han in i alla dem som tar emot honom. Det står i Johannes 1:12. Alla de som tog emot honom gav han rätt till att bli Guds barn. De som tror på hans namn. De är då inte födda av mänsklig vilja, inte kötsvilja, inte av naturlig vilja. De är nu födda av Gud, står det i nästa vers. Fantastiskt, det är bra. Det är därför jag brukar säga när jag är på möten på nya städer. Jag är inte svensk, jag har bott i Norge 26 år, men jag är inte norsk heller. Jag är från himlen. Jag är född av Gud. För Jesus sa att du må bli född på nytt, Johannes 3:36 till Nikodemus. För hvis du inte blir född på nytt, så kommer du aldrig komma in i Guds rike. Så du må bli född en gång till. Så jag blev född en gång till. Jag tog emot han. Då blev jag född, han mitt inre, min ond på nytt. Så min ond är 100% perfekt en gång för alla. Sen är kroppen och själen och tankelivet, det är inte alltid helt perfekt. Det är därför vi förnyar vårt sinn. Så det som är på insidan och kommer ut på utsidan. Men din insida är 100% gudomlig den dagen du sa ja till Jesus. Hur kan jag säga det? För han bor ju där. Han kan ju inte bo där visst det inte är bra nog. Det är därför inte Jesus kan pynta på det, vet du. Han var tvungen att ta livet av dig. För det var inget att pynta på. Det var ingen vits att pynta lite sminke där och lite dotter där. Det hjälpte ingenting. Det hade inte hjälpt någonting. Du hade varit lika stygg, känner du vad jag menar, åndligt sett likaväl. För du och jag utan Jesus är värdelös. Men med han är vi värda allsamman. Det var därför han kom och döde för oss. För han såg där var värdien. Men utan han så är det kört. Tack, då blir man bara ännu mer tacknämlig till Jesus. Ja, den sången är det sång. Min Gud till, det är bara han som ska ha lära. Kun Jesus ska ha lära. Kun Jesus ska ha lära. Kun Jesus ska ha lära. Det är därför vi har det här temat nu. Vi förkynner kun och visar på han. Jag nämnde sist gång som man ofta ser i menigheter. Det som byggs på, det är tre olika grunder. Det är, man kan bygga på det gamla, på loven. Mycket. Och vi snackar inte illa om loven. Det är jätteviktigt. För loven, det är 10 bud och hela loven, den är 100% helig, felfri. För den är lite av Gud, stämmer det? Så det är viktigt att känna att den är 100% perfekt. Men loven blev icke gitt för att människor skulle hålla den. Den blev gitt för att visa att vi inte klarar att hålla den. Den blev gitt för att visa att vi tränger en frälsare. Vi tränger någon som kommer och fixar jobben för oss. Som uppfyller hela loven. Gör en ände på loven. Och nu är det ett Kristusliv. Nu flyttar Kristus in istället. Så nu lever Kristus sitt liv i dig och genom mig. Det är grund två. Det är bara Jesus. Paulus sa, vi kan inte lägga en annan grundvoll än den som är lagt. Jesus Kristus. Så du har lovens grundvoll, den stoppade på korset, den existerar inte längre. Problemet är att du och jag som hedningar, vi har aldrig varit under den i det hela tatt. För den blev gitt kun till jödefolket, det är bara att läsa hela Bibeln. Det står, den är kun gett till judarna, icke gitt till någon annan. Det är viktigt att förstå det, för det här förkynnas i alla kyrkor och bedhus i stort sett överallt. Men loven, det kan spöra vilken jöde som helst, vilken rabbiner som helst. Vem har fått loven? Kun judarna. Okej, okay. Amen. Så, men ändå så sliter vi 2000 år efter, för den nya pakt, den är ju inte ny, den är ju 2000 år gammal. Stämmer inte det? Den är ju år gammal. Men den är ju nyare än den gamla. Så nådens evangelium är lite nyare än den gamla, för Jesus död och stod upp. Och då kom den nya i funktion. För han sa detta innan han tog nattvärden. Detta är min pakt, mitt blod. Den nya pakten i mitt blod. Sa han inte det? Så där startade när Jesus stod upp. Så kom den ny pakt. Och då stoppade den gamla pakten. Det är viktigt att förstå det. För vi har många pakter som Abrahams pakten som Gud gjorde i första Mosebok 12. Det är en pakt som är för evigt. Så när vi läser Galaterbrevet så står det att vi som nu kommer in i Jesus kommer in i Abrahamspakten, för Abrahamspakten följer fortsatt. Så i Kristus så är du och jag en del av Abrahams välsignelse. Men Mosepakten eller det tibud står det både i Romarbrevet 5 och i Galaterbrevet 3. Den blev lagt till in till Kristus skulle komma. Sen skulle den inte vara med längre, så det var inte en evig pakt. Det var en midlertidig pakt. Så Abrahams pakt, den var evig. Den fortsätter nu så att hedningarna och inkluderat. För i Abraham skulle alla människor bli välsignade. Alla folkeslagen skulle bli välsignade av Abraham. Så den fortsätter nu, så när Kristus kom så blev han förbannelse på korset. Så att judarna blev fri från lovens förbannelse. Och att hedningarna, Galaterbrevet 3, 13 och 14. Att du och jag och kan komma in i Abrahams välsignelse. Så nu fortsätter Abrahams välsignelse. För vi tror på samma måte som Abraham gjorde. Så nu är det inte vad du ska och du ska inte göra. Det är vad han har gjort. Och nu lever du Kristuslivet i och genom det han har gjort för dig. Därför Paulus säger det, därför vi har den här grunden nu. Vi har lagt den att det är kun Jesus. Och vi som då förkynner speciellt, men sällsagt oss allesammans. Vi måste se till hur vi bygger på den. Att vi bygger med guld, sölv och kostliga stenar. Eller edelstenar. Det står i första Korintherbrevet 3, vers 10-12. Och guld, det är ett bild på rättfärdigheten. Sölv, ett bild på försoningen. Och kostliga stenar, det är att du är en kostlig sten i Kristus Jesus. Vilket är bra. Så när vi kommer samman, vad ska vi då bygga vidare på? Här i grunden, det är Jesus. Jo, vi bygger på rättfärdighet. Du är rättfärdiggjord i Kristus Jesus, kun vid tro. Det är kun försoningen vi bygger på, för Jesus har betalt med ett offer. En gång för alla så har ypperste prästen i himlen gått in i det allra helligaste i himlen. Icke i det jordiska tabernaklet, men i det himmelska tabernaklet. Gick han in en gång för alla med sitt eget blod, offrade sig själv. Han hade offrat sig själv och utgjöt blodet, för det stängtes ut över templet i himlen. Det offret trängs bara att göra en gång. Det är därför alla dina synder är borta, fortid, nåtid och framtid. För visst icke är sånt, så må Jesus komma tillbaka och dö igen. Men det trängs ju inte, för det var den gamla pakt som gjorde det vart år. Så hade de, vet du, uppföljning att de gjorde samma offer om och om igen. Det förklarar också Hebreerbrevet att då må Jesus komma och dö igen. Nej, det var kun ett offer. Med en gång ett offer har han för alltid utslättat alla synder. Oj, oj, oj. Det borde skapa lite begeistring. Ja? Jag husker Marie Felde, hon var på Mercy House, och det var flera muslimer som var inne på möten och hon undervisade bland annat om att alla synder är tillgitt, fortid, nåtid och framtid. Och en 13-årig muslim sa, vad sa du för någonting? Det står Jesus, han har tagit alla dina synder, fortid, nåtid och framtid, alla är tillit. Wow, du är helt fantastisk, sa han. Han kände det. För Bibeln säger och förklarar så väldigt klart att nu är det kun en synd som inte är betald för. Det är det Jesus säger, att den helige ande kommer för att överbevisa om synd. De tror inte på mig. Alla andra synder är betalt för. Men den synden, vadå? Du må erkänna och säga tack Jesus, du har borde mina synder. Det var kun du som klarte att göra jobbet. Det var kun du som betalte. Det var kun du som kunde göra det. Du har tagit allt. Du blev gjort till synd för att jag skulle kunna bli gjort till Guds rättfärdige. Icke din egen rättfärdighet, Guds rättfärdighet. Icke det fantastiskt? Det står i andra Korinthierbrevet 5:21. Han som icke visste av synd, han blev gjord till synd. Så att du och jag som tror på han blir gjord till Guds rättfärdige. För oftast har vi den här tanken i Skandinavien att när vi kommer till himlen så står vi med en väkt och de goda ting jag gjort och de dåliga ting, så får vi hoppa att de goda är lite bättre än de dåliga, så kanske kommer, ja men då kommer du med din självrättfärdighet, då kommer du med din rättfärdighet och då tippar det sån, ska jag säga det, då är det ute med det med en gång. Men när du kommer till Herren så kommer inte Gud att se på din rättfärdighet, han kommer att se, tog du emot min rättfärdighet? Spörsmål inte i himlen vad du gjorde med synd, spörsmål till himlen vad gjorde du med sönnen? Kun det spörsmålet som kommer där uppe. Vad gjorde du med sönnen? Sa du ja till sönnen eller sa du nej till sönnen? Visst är det lätt? Visst är det fan? Det var det vad boken säger. Många säger så nog, vet, när du kommer till himlen så kommer en film komma. Vet, här har vi lärt dig. Kom en film här. Här är du född mycket. Här var det sån. Där blev du tenåring. Här gjorde du väldigt mycket dumma ting. Här träffade du Line. Det var ett av det bästa du har gjort. Men så är det då ting... Och här borta dör du. Så får du en film hur dåligt allt var. Och du får kun se det dåliga. Har du hört sådana präkningar någon gång? Och det är bara det dåliga du får höra. Du får aldrig höra det goda. Men visst du läser Hebreerboken kapitel 11. Om alla troshälter som står om där. Det får du göra när du kommer igen. För det är inte tid med nu. Men där står de troshälterna. Och där står det kun vad de gjorde riktigt. Icke det bra? Det står, läs boken, Hebreerbrevet, hela kapitlet står om alla troshälterna. Det står kun på deras film så står det bara vad de gjorde rätt. Att de trodde Gud står det bara. För det är det Gud bryr sig om. Han bryr sig om, tror du på han? Tror du på vad han har gjort för dig? Ja, då är allt annat slättat ut. Så allt som du kommer få se i himlen om du har tagit emot Jesus, det är allt du gjorde riktigt. Läs boken. Det är fantastiskt viktigt, du vet, för det skapar att du kan vila. Slappa av. Det var Guds rättfärdighet gör. Men hvis vi kommer med vår egen rättfärdighet så säger Jesaja-bok, vår egen rättfärdighet, det är som skittiga underkläder. Och i engelskan så står det, i grundtexten så står det, det är brukte damebind. Är det ordet som är brukt där. Sån är din och min egen rättfärdighet inför Gud. Det stinker. Känner du? Men när vi kommer med hans rättfärdighet, Jesus, jag stolar inte på mig själv. Jag stolar på att du har frälst mig, att du gjorde det. Då kommer du med hans rättfärdighet. Så det är kun Jesus vi skryter av. Skryter inte av vårt förträfflighet, att vi har fått till någonting. Det är kun han som har fått till någonting. För om jag är på mitt bästa, om man skulle ha Guds standard, så är jag helt ute och köra likaväl. För hvis Gud skulle komma med sin 100% hellighet och renhet när du och jag är syndare, då är vi döda på 2 sekunder. Men därför tar vi emot hans rättfärdighet. Vi blir rättfärdiggjorda i ham. Därför kan du och jag stå inför Gud nå idag. Hvis han skulle kommit in, kan du stå ansikt till ansikt som om synd och skyld aldrig har existerat. För han har tagit bort den i ditt liv. Det är fantastiskt. Det är Johannes undervisar om att den som är Kristus, han syndar inte. Men samtidigt så synder vi, eller hur? Men det Johannes undervisar om, det är din nya natur, din ond. Ditt inre människa kan inte synda. Sen kan du och jag göra, hvis jag och Line gör något dumt mot varandra, så må vi be om tillgivelse, eller hur? För det sårar oss emellan. Men från Guds sida är du allerede tillgitt. Så du är tidig. Det som är forskellen, hvis du läser före korset och efter korset, det tog jag lite på sist gång, att före korset så må du tillgi för att få tillgivelse. Det undervisar Jesus och när han gick på i sina två sandaler, så sa Jesus samma sak. Visst du inte tillgir så kommer du inte få tillgivelse. Men efter Jesus har stått upp så står det att nu tillgir vi för att vi allerede har blivit tillgitt. Och det kan du få 20 skrifter på hvis du vill efter på. Och det är efter korset. Varför då? För tillgivelsen är färdig en gång för alla. Det är därför jag tog de bilderna med offringar. Att dina synder är borta. Och nu är det inte överdäckt för ett år som det var i den gamla pakt. Nu är de tillintetgjorda. I den gamla pakt så skulle Gud huska dina synder i 3 och 4 släktled. I den gamla pakt, i den nya pakt så säger han att jag ska aldrig mer huska dina synder och dina överträdelser. Har Gud blivit glömsk? Har Gud blivit gammal? Nej, det är ett kors emellan. All synd, all vrede. Gud tällde upp alla mänskliga synder och la dem på ham. Och han glömde inte någon. Han glömde inte det du gör imorgon, nästa uke, nästa år. Alla synder tällde Gud upp och la dem på Jesus. Och han ropte ut det i fullbrakt. Därför huskar han inte längre dina synder. Men du vet när du gör fel, eller hur? Och då snackar du med Gud. Åh, hjälp, du måste hjälpa mig. För du är avhängig av hjälp från himlen, eller hur? Du är avhängig av han som är på insidan. Jesus, hjälp mig att leva Kristuslivet. För han är ju Kristus. Han vet ju hur man lever. För han är ju perfekte Kristus. Och han bor ju nu på insidan. Så hjälp mig, Jesus, att leva det här. Jag bommade. Men jag tackar dig för att jag är tillgitt allerede. Det är därför du, Hebreerbrevet 4 säger att du kan trä fram med frimodighet för nådens trone. Hur kan du vara frimodig när du har bommat? För du vet att du är tillgitt allerede. För hela det kapitlet handlar om yppersteprästen. Och yppersteprästen talar ju din sak. Blodet talar din sak. Vad talar blodet? Tillgitt, 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 tillgitt. Det talar bättre än Abels blod som talar hävn, 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 hävn. Med Jesu blod. Tillgitt, 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 tillgitt. Så hvis du inte tror att du är tillgitt, för sent ute, du är allerede tillgitt. Det är för sent. 2000 år sedan. Men så tar du emot den tillgivelsen. Så den nya pakt så är en frukt. När du vet att han har tillgitt dig så mycket, så tillger du också. I den nya var du tvungen, i den gamla var du tvungen att tillge. I den gamla så huskar dina synder. I den nya så huskar de mycket. I den gamla pakt så måtte du älska Gud med allt du hade. Ånd, själ och kropp och så vidare. I den nya pakt så älskar han dig först. Därför kan du älska han tillbaka. Det är därför vi ska vara upptatt med tack Jesus för att du älskar mig. Att du far älskar mig lika mycket som du älskar Jesus. Då blir det en frukt. Åndens frukt. Och åndens frukt är nummer 1 kärlek. Glädje, fred, tålmodighet, mildhet, godhet, tacksamhet och trofasthet och återhållsamhet. Ja? Ni frukter som det ramsas upp där. Det är något du har fått lagt in i din hand när du blev född av Gud. Och den frukten ska växa. Hvordan växer den? Genom att jag ska säga att du ska skärpa dig. Du må ta det samman. Du må leva bättre. Nej, men jag visar på att han älskar dig. Han älskar dig. Då blir du mer och mer begedd. Då växer den frukt i ditt. För du har rätt näring. Du får vann. Du får Guds ord. Och då får du näring till din ånd. Och då växer din ånds frukter. Och då spiser den upp det negativa efterhvert. Så du blir mer och mer lik honom. Så det som är på insidan kommer ut på utsidan. Men hvis du kommer med harda bud och krav. Du ska lika, du må icke. Det du fokuserar på, det fångar dig. Du ska inte synda, det här måste du sluta med. Inte håll på med det där. Vad gör du då? Då kommer du få fokus på den synden och du kommer fortsätta med den synden och du kommer fortsätta med den synden. Men om du vet att han har tillit med jag är rättfärdig i Kristus Jesus, då blir du mer och mer begeistrad för Jesus och han sätter dig fri från de tingen. Någon säger då att det här kommer ju föra till mycket synd i menigheten. Det är någon som prövar på den. Och då är Paulus och Jesus totalt oeniga. För Jesus sa att synden blev stor, blev nåden ändå större. Stämmer inte det? Romarbrevet 5:20. Och i kapitel 6 så vet Paulus nu tänker de här folken att nu kan vi leva som svin. Nu kan vi synda som vi vill, så Paulus säger, ska vi då fortsätta? Han ställer spörsmål. Menar du att vi ska fortsätta synden så nåden ska bli större? Slett icke det, säger han. Du har ju dött för att synden nå. Det var som Karin sa, det är ingen fördömelse, för vi lever icke efter syndens natur. Du har fått en ny natur nå. Kristi natur, en ny lov. För vi är ju lovlösa. Fastän loven är borta så har du fått Kristi lov. Du har fått livets ånds lov. Du har fått kärlekens lov. Så det är en annan lov som gäller nu. Men i den finns det ingen fördömelse. I den finns det ingen fördömelse. Den är det uppdrift från insidan och ut. Och jag tycker det är rart, för jag läser så mycket nu i det sista. Och det står så mycket när man läser. Den nya pakt har bättre härhet än gamla. Den gamla pakt är borta, den nya. Och ändå så känner inte 95% av menigheten i Skandinavien känner inte att den gamla är borta. För mig blir det helt vitt. Hur svårt kan det vara? Om den gamla är borta så är den ju borta. Men det betyder ju inte att vi inte ska läsa det gamla. Det har vi sagt om och om och om igen. För allt i det gamla testamentet handlar ju om Jesus. Men då var det skyggebilder på Jesus. Nu visste vi bilderna på lammen och ypperseprästen. Det var bilder på Jesus. Uttåget av Egypten, bilder på att Jesus skulle frälsa alla. De slaktade ett lamm, de gömde sig i huset, blodet ströks över och så vidare. Stämmer inte det? Ett fantastiskt frälsningsbudskap. Hur många döde inne i husen? Som hade blodet. Var de fullkomna där inne? Kanske de kranglade. Kanske syskonen var lite utålmodiga. Vad ska vi sitta inne här för? Vi får inte gå ut ifrån det huset. Vi vill ut och ha lite kul. Vi sitter ju... Nej, du ska sitta till och vara tyst. Vi ska spisa mat här. Och vi ska spisa upp allt som är här inne. Kanske mor och far blir lite ueniga. De visste inte vad som sker. Har Mose blivit galen? Här ska vi spisa en massa mat. Vi har blod ute. Hur ska det här fungera? Det var säkert inte perfekt i alla hemmen. Kanske ditt, men hemma hos oss kanske inte hade varit perfekt. Men jag blev frälst likaväl. Mordängen gick förbi likaväl. Varför då? För blodet var där. Det var inte mig, det var blodet det var snack om. Amen. Och det var blodet på ett lamm. Vi har blodet på det fullkomna lammet. Och det är ströket över hela mig. Jag är badad i Jesu blod. Kan mordängen komma? Kan djävulen pröva komma in? Han kan pröva sig, men det är kört för han. Ja, han kom mycket förbi, vet du. Halleluja. Nu skulle jag ha docka med mig. Jag la den hemma. Skylt med Kristus och Gud. Så vårt kall är då, för Moses gav, han, loven blev gitt vid Moses, men Jesus kom med nåden och verkligheten. Och vi har då inte fått, vet du, Moses tjänelse som kommer med död och fördömelse. Du och jag har fått det som Bibeln kallar för försoningens tjänste. Stämmer inte det? Vad betyder det? Det betyder att du och jag ska försona människor med Gud. Hur gör man det? Genom att förtälla hur stygga de är, hur fäla de är i synder, hur dåligt det står till med dem, att det blir bara värre och värre ju längre du håller på. Nej, du måste förtälla dem att Gud är vän med dig redan. Det kan du läsa i Andra Korinthierbrevet 5 från vers 17-21. Så förklarar Jesus, eller Paulus, det väldigt klart vad som skedde på korset. Alltså om någon är en Kristus så har han en ny skapning. Allt det gamla är borta, allt har blivit nytt. Vers 18, så säger att Gud inte tillregnar menigheten deras synder. Och så fortsätter den vers 19. Och Gud har lagt ner i dig och mig som aldrig har tagit emot försoningens tjänste. Och vi ska förtälla världen att Gud tillregnar icke dem deras synder och överträdelser heller. Utan de må la sig försona med Gud. Vordan då? Genom att säga ja tack. I engelska message så står det så att vi ska gå ut och säga, vi som har fått försoningens tjänste, gå ut till människor som inte är frälst och fortäll. Gud är din vän allerede. Vill du bli hans vän? Det är vad Guds ord säger. Är det fantastiskt? För han som inte visste av synd, har redan citerat, han blev gjord till synd. För att vi skulle bli gjort till Guds rättfärdighet. Det är det budskapet vi har fått. Vi är inte här för att snacka om den och den synden är större än den och den synden. Jesus har betalt för alla andra, för alla synder. Från den stora synden till den minsta synden. Allesammen är betalt för. Så därför tränger vi säga till människor, Vill du tro på det Jesus har gjort? Gud är din vän redan. Och när han flyttar in så står det, när jag begynner så vill jag fullföra. Så då må vi bara stola på att Gud, när han gör jobben sin, så kommer han nog att göra jobben efterpå. Tror vi på det? Men vi är oftast, vi som har varit med en stund, vi vill ju hjälpa till lite. Och jag tror på rättledning, jag tror på vägledning, det är inte det vi snackar om. Men vi må ju stola på att Gud är Gud. Vi må ju stola på att den helige ande är lite bättre än mig. Han kan överbevisa om synd, för syndare är bättre än mig. Och synd, vad är synd? Att de tror inte på mig. Det är, jag försynder och han överbevisar att jag tränger Jesus. Ja, han kan ju tala, för han heter ju talsmannen. Det betyder då kan han tala. För en talsman talar. Som andra så är han säkert bättre att nå in till ditt hjärta och mitt hjärta än jag är på ditt och du på mitt. Han är ju chef. Så jag tror på när han kommer in så ändrar han både. Det var som kvinnan som blev tatt i hor för exempel. Hur skulle det hända? Och de släpar henne till Jesus. Det stod ingenting om gubben. För det må helst vara to. Stämmer inte det? Det brukar ju vara sån i alla fall. Men troligtvis var det en av fariserna som var gubben. Så han fick ju inte vara med. För han sprang med ett lamm till prästen så han fick jobben sin gjort. Känner du? Så men det var kvinnan vi skulle ta, vet du. Denna kvinna är tatt på färsken. Hur tar du den på färsken? Du kickar in genom vinduet. Det är helt sjukt egentligen. Du blir tatt på färsk gärning, står det. Jag förstår inte vad de här religiösa ledarna håller på med, men det var sånt de gjorde. Bara läs boken, ni skakar lite på huvudet, men det är det som står. Men troligtvis var det färsk gärning för att gubben var farisé, så han stack och så sa han, hon här har gjort det här. Så blev hon släppad fram för Jesus. Och jag är så glad, är du inte glad i Jesus? Vilken man alltså. Och han hade ju fortsatt, nu hade inte han uppfyllt loven. Han levde fort, för han var född under loven, levde under loven tills han döde och hade fullbrakt loven. Så Jesus kunde inte bryta den dag, för han levde 100% perfekt. Han var tvungen att göra det. Annars hade han kunnat dött för dig och mig. Då hade han varit ett perfekt, lytelöst lamm. Men han var ett perfekt, lytelöst, 100% lamm. Så han kunde inte säga, bara släng stenarna i hodet på henne. För då hade han ödlat sitt budskap. Och hade han sagt ingen kastar någon sten, då hade han brutit Mose lov. Så han var tvungen att sätta sig ner. Så han satte sig ner, kanske spurte fadern, vad har du för några idéer att komma med nu? Sätter sig ner och skriver i sanden. Är inte det bra? Guds finger, vet du. Du vet, Guds finger har skrivit förut en gång. Andra Mosebok 20, då skrev han på stentavlor. Nu sitter Guds sönder och skriver i sanden. Och så reser han sig upp och säger han, den av er som icke har gjort någon synd, det kan kasta den första stenen. Fick visdom från himlen. Och så står det att stenarna datt i backen. De äldste gick först. För ju äldre du blir, ju mer känner du. Det står nog inte så bra till med mig som personlig. Men när du är 18, 19, 20, du vet, allt är perfekt. Kan ju inte synd. Men det är ju länge. Så därför gick de äldste först och sen de yngre iväg. Och medan de gick så satt Jesus och skrev en gång till på sanden. Icke det bra? För när Gud gav dem 10 bud så skrev han nog 2 gånger. För Moses knuste de första. Han blev så sint när han kom ner för han såg guldkalven. För de bröt ju det första budet, du ska icke ha andra gudar än mig. Så hade han kompis, så hade de varit döda allihopa. Så Moses var tvungen att knusa stenarna med en gång. Och så fick han gå upp och få nya, så Gud skrev 2 gånger. Jesus gjorde detsamma forskning, att Jesus skrev på sanden. Så det existerar inte längre. Synden är borta. Men när det är skrivet på sten så står det alltid på sten. Men när Jesus skrev nu andra gången på sanden så hade alla gått. Så reser han sig upp och ser han kvinnan. Är det ingen som fördömer dig? Det är ingen, herre. Icke heller jag fördömer dig. Gå bort nu och synd icke mer. Där kom Jesus in i hennes liv med icke fördömelse. Det var den gaven hon fick. När du och jag kommer till Jesus, en ufrätt kommer till Jesus, så kommer det med 100% icke-fördömelse. Och då flyttar han in. Gå bort nu, synd icke mer. Så hon fick styrka nu och leva ett liv i sig. Tror du den dama gick och fick ta på en ny man det första hon gjorde? Nej, hon hade mött mannen. Hon hade mött mannen med stor M. Hon hade mött frälsaren med stor F. Hon hade mött Jesus Kristus, den enaste som kan betala för mina synder. Sällsynt, jag är ju så begejstrad. Han har ju satt mig fri. Sällsynt, vill inte jag gå och såra honom nå? Hon fick kraften till att leva i seger över synd. Det är det nådens evangelium, Jesu evangelium handlar om. Som han gav till Paulus. Och leva i seger. Därför utrustar vi med Guds ord. Att Gud bor nu på insidan. Det är det som är hemlighet som Kolosserbrevet 1:27 säger. Hemligheten är Kristus i dere hopp om härlighet. Det är därför du inte behöver be upp för att Kristus ska komma ner. Det var egentligen det jag skulle undervisa om idag. Det här med att vi har, för det är tro och nåde. Nåde och tro. För är det bara nåde utan tro så blir det bara en soppa. Det leder oftast till universalism, att alla är ju frälst. Eller så leder det till kalvinism, att någon är valt att bli frälst och någon är icke valt att bli frälst. Men nåde vid tro, då håller du det mitt på spåret. Då blir det Kristus alena, nåden alena, Jesus alena och skriften alena, troen alena. Ja? Troen alena, skriften alena, Jesus alena och nåden alena. Det är det grunden vi bygger på. Det är det lätt, då håller man sig mitt på vägen. Men därför behöver inte då du be för att Kristus ska komma ner. Du behöver heller inte gå ner i dödsriket för att hämta Kristus upp. För Jesus är det när i ditt hjärta och i din mun. Det är därför när vi ber vi böjer hodet, vet du. För då kikar du på han, vet du. Han bor i hjärtat ditt, vet du. Du behöver inte kika upp, du ser ner, han är här. Amen. För så nära är han. Han bor i dig. Så han är nog, det är det, vi kan gå till Romarbrevet 10 eller om du har Bibeln med dig. Jag har citerat väldigt mycket skriftstäder. Men medan vi går dit. Problemet var... Ja, det får vi ta en annan gång. Romarbrevet 10. För Kolosserbrevet, medan du går i andra Korintherbrevet, säger att vi har den samma troens ånd som det så skrevet. Jag trodde, därför talte jag. Så tror också vi, därför talar vi. Så vi har fått samma troens ånd som vem? Samma som troens ånd som Jesus hade. För det är hans ånd som bor i oss. Och den troens ånd talar, därför talar vi också. Då står det i Romarbrevet 10, vers, från vers 1. Bröder, mitt hjärtes önske och herre mot Israel, min bön till Gud för Israel, att de må bli frälst. För jag kan bevittna att de har nidkärhet för Gud, men icke vid erkännelse. För de göden är uvittna om Guds rättfärdighet och söker att upprätta sin egen rättfärdighet. Det är det som kallas för självrättfärdighet. Du prövar att göra det förtjänt till att bli frälst. Men de icke undrar sig Guds rättfärdighet, för Kristus är lovens ände, i svenskan står det, är lovens slut. Till rättfärdighet för världen som tror. Samma står i Galaterbrevet 3, att den som tror har samma tro som Abraham. Den är rättfärdighet av tro. Ja. För Moses skriver om den rättfärdighet som är av loven. Det är människor som gör dessa ting ska leva vid dem. Men rättfärdigheten av tron talar på den måten. Si icke i ditt hjärta vem ska stiga upp till himlen, det vill säga för att hämta Kristus ned. Eller ner i avgrunden, det vill säga för att hämta Kristus upp från de döda. Men vad säger den då? Den säger att ordet är ju Kristus. För Kristus var ordet som kom, stämmer inte det? Så Kristus är det när han är i ditt hjärta, eller i din mun står för, han är i din mun och i ditt hjärta. Det är troens ord som vi förkynner. Så det är därför du inte behöver be ner Gud ner. Vi ber inte, för exempel när Lina och jag bad för möte, så bad inte vi att Gud skulle komma på möte, för vi vet att Gud hade kommit allerede, för han har inte gått. Det är vi som går hem. Gud går inte någonstans. Gud är alltid i stället. Så vi talar Gud ut, om du känner vad jag menar. Vi tackar Gud för hans närvaro här. Vi tackar dig för när husorkestern skulle synga. Att Guds närvaro skulle vara stärkt. Och det var stärkt. Det är inte för att vi tackade, men det var stärkt. Va? Så vi förlöser det vi allerede har. För troen är inte att vi ska hämta Kristus ner. Vi ber inte Jesus ner, för han är så nära som han kan vara. Han är i din mun och i ditt hjärta. Det går inte komma närmare. Det är så närt det går an. Därför talar vi den troens ord. Det är det vi förkynner. Vad talar du? Jo, du talar ut det du tror allerede. Det handlar ju det därför du må ha den uppenbaringen Jesus gav till Paulus för att känna vad du har fått för någonting. Du har fått allt i han. Du är helig, felfri i Kristus Jesus. Alla dina synder är tillit till Kristus Jesus. Du börjar nu tala ut det som är sanningen. För sannhet kan vara mycket, men sanningen är den här. Det är kun Guds ord som är sanning. Jesus, jag är vägen, sannheten, den enaste sannheten och livet. Så då talar du ut det. När kroppen börjar att skrucka, du känner lite smådålig. Tack Jesus för att ditt ord säger jag är helbredad vid dina sår. Du behöver inte be Jesus att komma ner och helbreda dig. Han kommer inte komma ner och helbreda dig. Han har gjort det redan. Du behöver inte be Jesus komma ner och frälsa dig. Du tackar dig för att han har gett dig den frälsen. För han har frälst dig. Alla inkluderat. Det enda du må göra det är att ta emot frälsen. Så tack Jesus för att jag får ta emot dig som frälser. Du har betalt prisen. Och då är du frälst. Sen kan du tacka. Tack Jesus för att du har frälst mig. Tack för att du har gjort allting. Då börjar du för här, troens ord är det nära. Så nu börjar du att tala ut det som allerede är ditt i Kristus Jesus. Du kommer inte att bli välsignad. Du är välsignad. Så därför tackar jag. Tack Jesus för att jag är välsignad i dig. Du har gett mig all himmelsk ande välsignelse. Du har välsignat mig med samma arv. För jag är Kristi arving, Guds arving och Kristi medarving. Så det betyder att jag har lika mycket arv som Jesus har. För det är vad det betyder. Arv betyder det. Om jag har medarvet lika mycket som Jesus så har jag lika mycket som han. Då talar jag ut det som är gett mig i Kristus. Och det här är inte alltid lätt. För huvudet säger någonting, omständigheter säger någonting, tingarna runt omkring säger kanske totalt motsatt av det Guds ord säger. Det har vi säkert alla upplevt. I alla fall jag. Då ljuger ni allihopa och jag talar sanning. För alla har vi upplevt att omständigheterna, ting runt omkring säger något helt annat. Men vad må man göra då? Då tror vi på det Gud säger, för hans bor i vårt hjärta och då talar vi ut det. Och det är inte alltid lätt. Har du upplevt det? Kroppen, du har ont i smärtor överallt. Det dunkar i hodet. Ingenting funkar. Det är inte lätt att säga tack Jesus att jag är helad över dina sår. Tack för att du har borrat mina sjukdom. Det är inte alltid lätt att säga det, men det är rätt. Amen. Varför förtroende är det nära dig? Du hämtar inte Jesus ner. Du hämtar han inte upp. Han är allerede. Han bor i ditt inre. Så du talar Kristus ut. Du talar det han har gjort för dig ut genom din mun. Det är det som är troens ord. Men det är så lätt att se för min egen del. Jag har haft en jobbig. Ja, det är tungt. Det är jobbigt. Det är slitsamt. Känns som något, eller hur? Det är lätt att se det. Mycket vanskligt att säga tack Jesus för att jag har styrka i dig. Tack Jesus för att du har hjälpt mig igenom. Tack för att som min dag är, ska min styrka vara. Idag är den här dagen. Det är en tuff dag, men du har sagt att min styrka ska vara så jag är klar. Tack för att jag har nog styrka för den här dagen. Det är mycket lättare att se, off, det var jobbigt. Jag har en sån slitsom uke för mig nu. Det är så mycket som ska göras. Det är mycket lättare att se det. Är det bara jag som har det sånt? Ja, Heidi och tack Heidi. Ja, och Jan-Erik. Det är mycket lättare att säga det negativa. Men Guds ord säger att idag är det söndag, imorgon när jag vaknar på måndag så har jag kanske en uke som är jobbig. Men som min dag är på måndag ska min styrka vara. Då må jag ta måndagen och inte tisdag, onsdag, torsdag, fredag. För hvis du tar 5 dagar så blir du sliten för då ska du ha styrka för 5 dagar på en dag. Nej, ta måndagen då och säg tack Gud att idag har jag styrka för den här dagen. Och på tisdagen så har du styrka för den dagen. Och då tackar du Gud för styrken. Du ber inte om något på fredagen för du är på tisdagen. Gör inte bekymmer för morgondagen. La den bekymmelse för sig själv. För vad säger du på svensk? Skit i morgondagen hade vi sagt på svensk. Tänk på idag. Kan man säga så? Jag sa det nettopp. Reino är svensk, han likte. Känner du vad jag menar? Så idag hjälper Herren. Icke imorgon. För idag är idag. Men imorgon, när du kommer dit, då hjälper Herren dag. Men inte tisdag, för du är på måndag. Men när du kommer till tisdag så hjälper Herren dag. Men det är så lätt för mig och för oss alla. Vi ser det där borta hela tiden. Och uro oss, bekymra oss för ting som kanske aldrig kommer att ske. Och 90% kommer aldrig ske. Och de 10% som sker, när det sker så har du styrka att ta dem. Visst du är upptatt med det, men du visst är upptatt av de 90% så kommer du snubbla på de 10. Då har du inte styrka för att fixa de vanliga problemen heller. Där får vi fokus på han hela tiden. Tack Jesus att du har betalat. Tack Jesus att du har gjort jobbet. Tack för att tron är mig nära. Tack för att tron är mitt hjärta. Tack att jag får tala ut dina välsignelser. Jag är välsignad. Jag är helig. Jag är felfri. Mina synder är tillgivna på grund av Jesus. Tack för att jag är rättfärdiggjord i dig. Det är du som är min rättfärdighet. Det är du som är min heliggörelse. Det är du som är min renhet. Du är mitt allt. Då har vi fokus och upphöjer Jesus hela tiden. När Jesus blir stor och det du fokuserar på, då blir du mer och mer lik han. Det är det spegelbildet vi ser i. Men hvis vi ser på det mänskliga spegelbildet för kort, det där vi kommer till kort, där vi bommar och är upptatt av det hela tiden, då blir vi lik det spegelbildet. Stämmer inte det? Det är därför Bibeln säger att vi ska se den fullkomna lovens spegelbild. Vi ska se den nya pakts spegelbild så att vi förvandlas till det samma bild som Kristus, från härlighet till härlighet till härlighet. Och det har med boken att göra. Och visst du läser det kapitlet 2 Korinthierbrevet 3 så handlar det om att loven, den gamla pakten, är borta och nu gäller den nya. Och det täckelset som loven ger för människors sinne och tankar, det blir bara tagit bort i Kristus. Och när det täckelset är tagit bort, då skådar vi eller ser vi Herren, 2 Korinthierbrevet 3:18, som i ett spegel. Vi ser hans härlighet och då blir vi förvandlade till det samma bildet från härlighet till härlighet. Men visst du ser det gamla spegelbildet loven, ja då har du täckelset för, då ser du inte Kristus klart, då ser du bara allt det andra, skyggebilder, bekymring, negativitet, allt som är fel med det, för du ska, du må inte, du ska dit, då blir det spegelbild, hela du blir grå. För det förkludrar begeistringen, men när det är borta, täckelset är borta, som det förklaras jätteklart. Allt handlar om den nya pakten är bättre än den gamla. Då ser du Kristus klart och då blir du förvandlad till honom. Då lyser du som han, då kommer han ut. Spegelbildet som är originalbildet, Kristus börjar skinna i dig och i mig. Wow. Nu har jag hållit på 5 minuter för länge. Tack för att Jesus ska komma fram. Tack Jesus för att du har gjort det möjligt. Tack Jesus för att du är så stor. Tack dig för varje en som är här. Att jag får tala din välsignelse. Ditt ord över dem. De är välsignade dig. De har din favör över sina liv. Över sina äktenskap. Över sina barn. Sina barnbarn. Far. Över arbete. Far. Tjänste. Far. Över när de reser hem. När de går in och när de går ut. Så ska de vara välsignade. Far. De ska ha din favör. Far. Tack för favör med nabor. Far. För favör med folk runt omkring. Favör med arbetskollegor. Favör på alla plan. Till och med lommeboken ska ha favör. Far. Så det är mer än nog på alla plan. Jag tackar för att vi får tala din nåde, din favör över oss världen. Jag tränger den mer än någon gång. Din hjälp på alla plan. Far. Tack för att jag får tacka dig för det. Att din nåde är nog. Det är mer än nog för mig. För den fulldelas i min svaghet. Så när jag är svag så är din nåde där och för mig igenom oavsett. Så jag tackar dig, visst det är någon som är svag eller har det tufft. Tack för att du hjälper dem, lyft dem upp för. Sätt dem fri för dem på nya områden. Vis dem vilken väg de ska gå för. Tackar dig för det far. Du ser idéer som är här. En som har pratat med för mig som startar en ny business far. Tack för att det lyckas far i Jesus. Vi får tala välsignelse över det far. Att det ska gå bra far i Jesus. Din favör över det. Är det någon som är syk far? Tack för favör för hälsa. Hälsa i Jesu namn. Tackar dig för det. Amen. Tack Jesus. Tack.